Jag har bara sett memes från Oscarsgalan.
Bra. Bra, då får du ta de memesen.
Om vi bortser från att se John Cena nästan naken, vad var er favoritdel från årets Oscarsgala?
Att titta på listan av de som fick pris och nicka till det och säga, okej.
Okay. Det var mycket så här, ja, men det kändes rimligt. Det var, hade kanske velat se lite mer spridning. Det var lite mycket uppdelat mellan två.
Och det här är en meme redaktionen redan har hört om, för att jag var snabb på bollen. Men Simon, nu ska du få höra. Det finns något som heter The Japanese Academy Awards. Det finns Japan Oscars.
Okej.
Okay. Såklart. Precis som mexikan Grammys och så vidare. Det finns, liksom,
finns det Bollywood Oscars?
Säkerligen. Ja. Mm. Boscars. Hur och de har ju såklart Best Foreign Language Movie, som ska vara oftast en engelsktalande film.
Såklart.
Obviously. Mm. Och vilken film tror du vann Best Foreign Language Movie?
Förlåt, när du sa att det skulle vara engelska, jag tänkte så här, vad skulle det annars vara? Jag bara, okej, vad heter den här filmen med döden? Den svenska filmen från jättelänge sedan.
Har du tänkt Sjunde inseglet?
Ja, jag tänkte så här, då ska jag säga Sjunde inseglet.
Nej, men vilken av föregående års filmer tror du vann japanska bästa engelsktalande film? Typ?
Oj. Nej, jag har ingen aning.
Det kan ju vara filmer som är liksom, men det är samma som de som är Oscars nominerade.
Jag förstår.
Man kan säga Barbie, Oscars nominerad i Japan. Mm. Poor Things, Oscars nominerad i Japan.
Oppenheimer.
Mm. Killers of the Flower Moon, Oscars nominerad.
Kan det vara att Godzilla Minus One, eller vänta, kom inte den?
Den är japansktalande.
Ja, ah, okej. Okay. Den kom nog inte
2023, va?
Ja, precis,
men den kom 2023.
Mm. Men den hamnar inte på foreign language films i så fall.
Nej, den är ju japansk.
Okay. Okay.
Oppenheimer inte ens nominerad, för den handlar om, du vet, atombomben.
Mm, förstår.
Dålig stämning.
Dålig stämning. Vinnaren är nya Mission Impossible. bio år 2023 ger japanerna priset till Mission Impossible.
Ja.
Tänker jag så här, nu vet jag inte hur länge de där japanska galan har funnits, men jag tänker så här, ja, men fan 90-talet, men då kunde man säga Jackie Chan. Liksom.
Mm. Alltså, ja, just det. Mm. Jag har en mullvad på insidan.
Men alltså, det är ju Tom Cruise är ju stor där, alltså.
Oh ja.
Han är ganska kort på alla andra ställen.
Jo, fan, du han före mig. Helvete.
Jag vill påpeka, jag googlade bara på det här, för att Japanese Academy Awards, eller Academy Film Prize, har delats ut sedan 78.
Har den sista samurajen vunnit? Det vore så kul.
Alltså grejen är, om de bara hade låtit Tom Cruise spela Oppenheimer, så hade de säkert nominerat Oppenheimer där. Det
hade kanske inte vunnit, men den hade varit nominerad.
Ja.
Cillian Murphy, jag tycker inte han borde ha fått sin Oscar, för hade kunnat spela.
Okej, ni kan få några fler av vinnarna av Best Foreign Language Film 2023. Top Gun Maverick.
Ja, ja, absolut. Absolut. Det är väl en kanonfilm.
2022, med Dune nominerad och Nomadland, är vinnaren No Time To Die.
Okej.
Okay. En av de
de gillar action, Bond-filmerna. Alltså. De gillar Bond-filmen och Mission Impossible.
2021 gick det till Parasite.
Ja,
2020 gick den till The Joker.
Okej.
Okay. Också typ ganska rimlig. Okay. Yeah. Bohemian Rhapsody har vunnit pris. La La Land har vunnit pris. American Sniper.
Jaha. Va?
Har vunnit
deras bästa. Är det den filmen när han håller någon så här jättefake bebis i handen? Man kan se på filmen att det här är en plastdocka.
Typ.
Som han försöker låtsas vara en riktig bebis.
Typ. Mm. Typ.
Fy fan.
Les Mis.
Jag har vann den.
Ja, har vunnit. Alltså det är mycket. Och 2005 vann The Last Samurai.
Ja!
The circle is complete.
Ja. Japan har stundvis mycket förutsägbar och stundvis väldigt intressant filmsmak. Jag rekommenderar folk att googla på det här, för den här listan är kul. Amadeus har vunnit deras motsvarighet till främmande språk Oscar.
Det är en bra Amadeus. Film.
Ja.
Amadeus
är den en Oscarsfilm?
Panos, är Mission Impossible en Oscar?
Nej, det är det.
Vi ska jämföra äpplen med äpplen här, va? Då är Amadeus en Oscarsfilm. Vet ni vad mer som är en Oscarsfilm? Eller Oscars nominerad grej? Ja, det är typ vårt intro, alltså. Så hög kvalitet håller det. Och här kommer det! Hörrni, det är måndag. Det är den bästa dagen i veckan. Det är den bästa dagen i veckan av tre anledningar. Först så är det den bästa dagen därför att det är då man får pengar i Heroes of Might and Magic. Det är också dagen då du får din månadsmacka.
Inte månadsmacka, måndagsmacka.
Nej, måndagsmacka. Vad säger jag?
En måndag i månaden. Dobby has given master a sock.
Då hade den varit ännu mer värdefull.
Jag går med händerna utsträckta.
Räknas det som förmån på ditt jobb?
Det går på friskvårdsbidraget.
Skattar det bara?
En solid 1000-lapp av mitt friskvårdsbidrag går till att få en sketen mack i månaden.
Alltså jag ser framför mig det här, en jävla Skogaholmslimpa som du har stekt på.
Du, det här är lingongrova med mycket smör.
Ja, men det är sån riktigt bajsa bra bröd. Hörrni, den tredje anledningen till varför måndag är den bästa dagen på veckan, det är för att Medis Radio kommer ut då. Vi har ett jättekul avsnitt att bjuda på idag. Vi ska försöka hålla ämnena strama. Det kommer vi misslyckas med.
Men vi kommer i alla fall hålla 60 minuter.
Oh ja, det kommer vi göra.
Som vanligt.
Och vi som gör det, vi heter Martin Lindberg, det är jag. Sen har vi Panos Tetufexis. Där T står för tramadol, cannabis, läkemedelsdroger och cola.
Ofta men inte dagtid.
Ludvig Lundberg, du är också här.
Ja, och jag ansvarar för nattetiden.
Ja. Kung på, alltså jag pekar på planen och säger kung på dagen, Ludvig, och på natten. Ja. Theo Tapper, du är här.
Jag är här, ända från 1953, med en kubakola.
Nämen.
Kämpa mig stark.
Och just idag är du stark.
Det här är avsnittet sponsrat.
Just idag
av...
behövde jag bli stark.
Ja, jag förstår.
Så vi kämpar oss vidare.
Det är jättekul att du är här.
Tack.
Det här avsnittet är sponsrat av Brott.
Sen har vi också återigen Simon Mossmyr.
Jag är jätteglad för att vara här.
Ja, men du är välkommen tillbaka. Du har inte rört dig från den stolen. Förra veckan.
En kort bensträckare.
Jag har inte förstått om vi låtsas eller inte att det här är två olika avsnitt som vi spelar.
Jag förstår inte vad
tillfällen.
Jag förstår inte vad du menar. Det var ju en väldigt rolig vecka sen sist vi såg.
Ett bra tag var det faktiskt så att vi till och med bara spelade in 3 timmar och kapade i mitten.
Så att det där mitt i ett ord. Så
nej, men mellan, i princip så här mellan ämnen typ.
Vi letade upp en bra paus. Och sen i efterhand, Martin i panik, skriv ett intro fort som fan. Ja.
Nu fejkar vi in ett intro som om avsnittet skulle börja här.
Exakt.
Jag tror att ni har märkt
det. Så att jag tycker att det är ganska tydligt att vi spelar i klump.
Ja. Men jag minns, det finns ju någon av de här Liftarens guide till galaxen-böckerna. Det finns ju inte bara en av dem.
Det finns ju fem.
Någon av de här, om det var fjärde eller femte, så är han huvudpersonen på en planet. Som de är typ människor, men de beter sig lite konstigt. Bland annat så här, när de skriver böcker, så alla böcker är exakt 100 000 ord långa. Och sen om handlingen tar slut innan, ja, men då om liksom huvudpersonen bara dör efter 70 000 ord, men då fortsätter handlingen och så börjar den handla om, jag vet inte vad, så här, rörmockeri och vad... Ja.
Vilken är den naturliga fortsättningen på alla stories när huvudkaraktären dör.
Det är så här,
och sen kom den rörmokare in.
Ja, men det är så här, om ingenting. Alltså, ja. Och sen om storyn råkar vara längre än 100 000 ord, nej, men då den bara slutar efter 100 000 ord. För att på den här planeten som Douglas Adams sitter på så var det så långa böcker var.
Vilket är en fantastisk... Alltså, älskar Douglas Adams, för det är bara verkligen så storyn av Liftens guide till galaxen ter sig. Man bara säger, här händer något och så jag kommer aldrig få höra om det här igen.
Vi körde en avstickare dit, nu har vi besökt här, nu svänger vi vidare. Och från den avstickaren så ska vi hoppa in i dagordningen. Vi ska börja med att fortsätta där vi slutade förra veckan, det vill säga gå igenom Death's Door. Sen, Simon, du ska få prata om din andra favoritfilm som du teasade oss om förra veckan.
Ooh.
The Lighthouse. Och sen ska vi prata om en tredje film. Jag höll på att säga, det är en andra film för veckan. Det är Blue Beetle, som fyra av oss har varit och sett. Den ordinarie redaktionen. Mm. Tyvärr, Simon.
Det är okej, okay. Den var sist där.
Ja, det är ingenting man behöver gå på.
Det är okej. Okay. Inget jag planerar att säga.
Nej. Jag tror inte du går miste om något.
Ja, jag ska inte gå in på Blue Beetle ännu, men jag kan säga att vi såg den här på en filmkväll här hemma. En kille kom lite sent, han hade mycket på jobbet. Kom och bara, nej fan, missade jag Blue Beetle? Den som jag var så taggad på att se. Alla som hade sett den skakade på huvudet och sa, du har inte missat någonting.
Mm.
Ni får leva på den cliffhangern, för nu ska vi prata om Death's Door. Panos, vill du ta och stafettpinnen?
Det finns, det finns bakgrund. Och bakgrunden är att det är faktiskt Esmeralda som tipsade om Death's Door. För att hon hade sett sin brorsa spela den. Och så hade hon liksom såhär, det här kan vara en grej. Sen har hon förträngt den i flera år. Och sen hade väl jag den på Game Pass eller något. Och så satte hon sig och spelade den. Och var så här. Och varje gång jag gick förbi och typ kollade på när hon spelade lite. Då var hon så här, nej. Kolla inte, jag tänker att du ska spela det här. Hon hade liksom bara bestämt sig för att jag skulle spela det här. Så sen satte jag mig och spelade det här. Och vad är Death's Door? Jo, Death's Door, det börjar på det sättet som alla bra grejer börjar, och det är med en kråka. men vad mer är Death's Door?
Det är ett Zelda-liknande spel med lite Souls-like element. Typ. Det finns dodge rolls, det finns...
Är den här kråkan då som lilla Fairin då?
Nej, inte alls. Hey, utan
den är inte Navi, nej.
Kråkan är Link. Frågan är, vad heter den här? Är det Link Between Worlds eller vad den heter? Den här?
Link to the Past.
Link Between Worlds är också ett spel. Vad är det du vill komma till?
Du vet remaken till 3DS.
Ja, det är Link Between Worlds.
Link Between Worlds. Jag tycker att den här liknar... Alltså Link Between Worlds kräver typ också att du ska dodga lite grejer. Alltså du vet så här... Souls-like element, sure. Fortfarande ganska Zelda.
Oh ja, det är väldigt mycket Zelda. Det här med Souls-like element är verkligen en parentes. För det finns ingen corpse running, det finns inte... Det finns inte vertikaliteten i world designen, inget sånt.
Det den har gemensamt med Souls-like-spel, det är att du kommer dö jättemycket. Antagligen.
Mm.
Potentiellt, i stunder i alla fall. Och att dodgen suger.
Oj. Det var starka ord.
You heard me.
Ja.
Förlåt, innan vi glömmer bort det här. När du säger Death's Door och så säger att det är en kråka här i början som är väldigt viktig, då tänker jag på Alan Poe och kråkan ovanför Nevermore.
The Raven.
Men då tänker jag Death's Door, Nevermore.
Mm.
Är här någonting som de tänkte på?
Tror inte det. Alltså.
Ah, okay. Det är svårt att veta. Det är jättesvårt att veta.
Mm.
Vem är
kråkan? Det är inga sådana teman i spelet.
Nej,
inte alls. Spelet är faktiskt ganska whimsical. Det är inte särskilt poetiskt överhuvudtaget.
Vi såg ju det här, det sa jag förra veckan, men vi såg det här spelet på en Nintendo Direct där vi alla satt och tittade på den tillsammans. Det här spelet kom upp i deras indie showcase och vi alla sa, oh, det här kommer vara någonting. Det här är grejer. Det här ser vi fram emot. Proceeds to inte give a shit. Och jag trodde inte att det här hade kommit ut ännu. För jag hörde ingenting om det.
Du, nu vet jag vilket spel ni pratar om.
Ja, du ser.
Ja, nu. Ja, jag var också taggad på det här. Jag visste inte heller att det kommit ut.
Under radarn bara.
Ja. Kråkan jobbar för The Soul Reaping Agency. Det är alltså en byrå som samlar själar när det är dags för dem att dö.
Men det är Grim Fandango.
Det är Grim Fandango med kråkor.
Jajamän.
Panos, vad är plotten?
Kråka ska ut och samla en själ. Det är någon form av major soul. Det kommer någon och joinkar den precis efter att man har dödat, liksom reapat.
Rude.
Helt plötsligt har man en skuld. Då måste man ut och reapa andra giant souls för att betala tillbaka för sin skuld. Och sen börjar det bli knäppt.
Sen blir det knäppt. Du skickas ut till tre olika delar av världen för att hitta Giant Souls, och det är såklart någonting fel på den här byrån du jobbar för också.
Du har minus på kompanken och står ut och gör lite extra timmar.
Så är det. Det är verkligen det som är moroten till varför du ska spela spelet. Kråkarna säger, nej, du får inte stämpla ut förrän du har jobbat klart.
Flextidskontot hamnar på minus 8000 timmar.
Skitjobbig stämning.
Det här är liksom Wage Slave Simulator.
Oh no.
Det finns några sådana här lite skämt på kapitalism och sånt där. Ja, det tyckte du var kul.
Nej, men jag kan alltid uppskatta en så här stabil diss av kapitalism i spel.
Det här spelet är också, det ska sägas, det är gjort av Acid Nerve som är två snubbar i en källare typ. Mm. Alltså faktiskt två snubbar i en källare.
De brukar göra bra spel.
Ja, oväntat nog, ja.
Det är ett stabilt Zelda-spel. Jag kommer kalla det för någon typ av Zelda-klon. För det lyser igenom i allt.
Sure.
Det är inte jättelångt. Det är inte jätteavancerat. Du låser upp nya mekaniker som är så här, ja, men här har du ett verktyg som kommer vara användbart i den här zonen och för att lösa frivilliga pussel.
Mm. Ja, lite Metroidvania då, eller?
Lite grann, men det är ju mer Zelda. Alltså det är ju så Zelda Dungeons funkar.
Så här, du har fyra bars av HP som där var och en är ett slag i princip. Fyra bars av energi. Du kan öka dem med två var som mest. Så du är alltid ganska squishy typ. Du kan ha som mest fyra olika vapen. Fyra olika vapen.
Ja, fyra samtidigt. Men du kan ju välja vilket du ska ha istället för svärd liksom.
Ja, jag vet, precis. Typ... Och sen finns det fyra olika tools typ, eller spells. Mm. Och det, alltså, det är liksom, ditt toolkit är någorlunda varierat om du aktivt faktiskt använder dig av alla de olika delarna. Du kan också typ bestämma dig för ett vapen och någon av dina favoritspells och bara köra.
Det låter som min Dark Souls playthrough.
Och det, one weapon. Det är det som jag tycker är tjusningen. Det går att klara sig med alla grejerna. Nej, förutom i pussel. Så är det så att, nej, men om du gillar att använda grapple hook, spel med grapple hook, då kan du göra det. Och det kommer att gå lika bra som att du använder kasta eldboll. Det är inte så att du blir bättre på det, för att det finns ju ingen XP eller, och det finns lite XP i och för sig, kommer du på det. Man kan ju levla.
Ja, och men, typ men och gå tillbaka till kråkbasen och köpa typ stats i princip.
Ja.
Det är bara stats du kan köpa med dina levelar.
Det är inte så viktigt heller. Jag märkte knappt increases av stats.
Alltså när man har gjort så här, om man lägger lite tid i början på att faktiskt levla och plocka på sig lite av de viktiga statsen, då gör det en jätteskillnad. Men har man gått en bit i spelet och vant sig vid hur spelet spelar, då spelar det ingen roll längre.
Nej, du kan inte grinda det till att bli bra. Spelet är heller inte så svårt tycker jag. Du tyckte att man dog mycket.
Alltså man dör mycket, men jag dog mycket på ställen. Dels har jag trillat av kanter en massa gånger. För att det är lite dumt. Alltså det är ju lite uppifrån.
Mm.
Och ibland är kontrollerna bara lite klunky typ. Alltså du vet så här.
Jag tycker det är svårt med djupet ibland.
Ja, det är det ju. Och kontrollerna hjälper inte.
Nej.
Och sen så är det också Betty. Dödade mig en jävla massa bara på grund av typ djupet, alltså mekanisk liksom misconnect. Det är en boss som chargar jävligt mycket och i väldigt många vinklar är det bara svårt att se var man är i förhållande till dem.
Mm.
Och det är typ, och det måste du leva med hela spelet, för du kan på riktigt ibland vara bakom fienden och då ser du inte din karaktär längre. Och så är det bara så. Och det är väl typ, jag dog väldigt mycket till det. Mm.
Nej, jag dog några gånger till det, men jag tyckte inte att det var ett jätteproblem. Jag kunde se förbi det. Jag kunde ha kul ändå. Liksom.
Det var inte try and tre nivåer av...
Nej, gud, nej. Det finns ingen klang. Det är väldigt välpolerat, väldigt balanserat. Mm. Fienderna är också så här, det finns lagom många fiender för det här spelet. Du kommer lista ut, det finns kanske, vad kan det vara, 12 olika typer av fiender totalt.
Ja. Man har valt att, inte för att kasta in allt för mycket grejer, utan så här, vi lägger in tillräckligt många grejer som vi kan hantera och sen polerar vi det så att det blir okej.
Okay. Och det är både spelets största styrka och det spelets största svaghet tycker jag.
Ja.
Pengar. Det här spelet hade kunnat bli mycket bättre med mer pengar.
Ja, det hade det.
För det är
budgetmässigt som pratar vi nu.
Ja, precis. Mm. Budget eller, jag skulle inte kalla det för talang, för de har gjort det bästa med vad de kan.
Ja.
Men framförallt i det visuella så tycker jag att det är så lätt att tappa bort sig och jag vet aldrig var jag är någonstans för miljöerna ser så lika ut.
Mm, det är meningen. Så här, du har ingen karta. Du har väldigt sällan tydliga väganvisningar. Det finns några enstaka skyltar i världen.
Inga så här waypoints med någon kompass som pekar var man ska gå.
Det finns är dörrar som är liksom quick access points. Mm. Men varje gång, så här, varje gång du går in i en dörr så resetar du din HP, men du resetar också alla fiender. Så att håller du på att nyttja dörrar väldigt mycket fast travel, då kan du sluta med att du behöver döda exakt samma längd av fiender 8 gånger i sträck.
Mm.
Så att det är väldigt mycket en avvägning.
Det är det. Jag hade önskat att de hade mer varierade miljöer för att göra environmental storytelling. För de har en väldigt cool lore till världen, men en väldigt simpel story.
Ja, alltså det som händer är väl att den, så här, den bygger och sen kommer det typ sista fjärdedelen av spelet och då går alla försök till att upprätthålla någon form av story bara rakt ut genom fönstret. Yep. Och så är det zip, klart.
Yep, whoop. Så förutom det tycker jag att det här är jättebra.
Mm. Så här, jag vet inte hur mycket vi behöver prata om det här egentligen, men det här är för att ingick i mitt abonnemang, gick relativt snabbt att spela. Jag hade också sett 2 omgångar av att Esmeralda satt och spelade det. Så jag visste lite vad jag kunde förvänta mig. Så min playthrough gick jättemycket snabbare än hennes. För mig är det här 9 av 10.
Jag håller med. För mig är det 9 av 10. Det hålls tillbaka av att det hade behövt en bättre budget och var lite mer storslaget på något sätt.
Ja, men det är jättegulligt. Det är bra musik. Och det är så underhållande för vad paketet är. Bra spel.
Kostar också jättelite på, jag tror att det finns på både Switch och på Game Pass, säger du. Jag körde på Steam. Det här spelet var så bra att jag gick tillbaka 100% av det. Bara för att jag var så här, nej men jag tycker det här är så kul. Jag vill bara göra mer.
Ja, den har ju lite, en liten New Game Plus när man är klar med slutbossen.
New Game Plus. Den har jättemycket optional content.
Ja, optional bara content liksom.
Secret endings, blablabla.
Ja, och det är trevligt. Och jag tycker också, jag 100% har den också. Och det är ett spel där jag kommer säga att en klockren ska spelas på en handkontroll.
Oja. Det har stöd för mus att tangentbord, men det...
Nej, aldrig någonsin.
Inte för det här.
Handkontroll.
Det är det. Ni fick våra gäddor, ni fick vår recension. Det här är toppens spel. Death's Door.
Nej, vi fick inte dina gäddor.
Det var ju 9.
Jaha, du hörde inte. Ja. Okej, okay. Jag ber om ursäkt.
Nej, ingen fara.
Vill du spela en liten kråka som krossar byråkratin? Death Store.
Ja. Eller krossas under den själv kanske. Det beror på hur det går.
Ska vi krossa något annat? Vårt psyke kanske?
Oh,
The Lighthouse.
The Lighthouse. Amazing.
Varsågod Simon.
Mm. I förra avsnittet så då berättade jag lite om The Lighthouse. För jag hade ju 2 favoritfilmer. Jag berättade väldigt mycket om The Greasy Strangler, men jag berättade också om min upplevelse när jag första gången såg The Lighthouse. Man ska inte se det på ett flygplan. Det är en väldigt dålig idé.
Kom ihåg det, Panos.
Okej. Okay.
Vissa här omkring tyckte att det var en okej, med en så här liten skärm, men nej. Varför? Vi kan ju börja med vad The Lighthouse handlar om.
Vi kan ta lite snabbt, för vi har ju redan gjort en recension av den i podden.
Mm. Ja, men det är gud, vad heter han? Willem Dafoe. Och Robert Pattinson, precis, ja.
Twilight.
Vampyren från Twilight.
Numera Batman.
Mm. Just det. Mm.
Precis.
Jävla bra Batman, förlåt mig.
Ja, men du, han verkar bra skådespelare. Det med att man känner ju bara igen honom från Twilight för att han syntes på alla posters. Och när Twilight kom ut så var jag i alla fall ganska ung och då tyckte jag att det var kul att göra narr av det här. Nu är jag mer vuxen, så nu är jag nära av andra saker. men det är Willem Dafoe är en gammal
fyrvaktare.
Fyrvakt, tack. Lighthouse keeper. Och han har fått då en liten, det är inte lärjunge, det är väl mer assistent. Som då är The Twilight Guy. Som kommer dit och ska ta hand om all grovgöra och skitgöra medan den gamla erfarna fyrvakten får göra de lite mer bekväma uppgifterna som man behöver göra på den här ön. Och de är isolerade på den här fyrvaktsön i, jag vet inte hur lång tid. Det verkar ju vara månader.
Det är ju också lite halva grejen att man vet ju inte. Man förstår så pass mycket att de ska bli upphämtade efter, jag tror det är 1 eller 2 veckor.
Mm.
4 veckor.
4 veckor, mm. Men det är en storm som gör att de inte kan bli upphämtade. Sen är det ju lite halva grejen är ju att de blir båda helt lost i att ingen vet hur lång tid som faktiskt har gått.
Precis. Man kan ju säga att det har gått längre än 4 veckor, men det har inte gått 10 år.
Nej.
Det har ju inte ens gått 1 år. Men det är någonstans där i månader ungefär.
Mm.
Vad mer? Det är ju liksom descent into madness, mer eller mindre.
De börjar få svårt att skilja på verklighet och fiktion.
Mm.
De börjar få konflikter med varandra och med sin miljö.
Ja.
Det är mycket veva mot liksom saker.
Ja, den här gamla mannen som Willem Dafoe spelar drar mig på nerverna. Alltså, jag skulle bli riktigt förbannad om jag jobbade som lärjunge eller som assistent till honom.
Han är en dum gubbe.
Ja, en riktigt dum jävla gubbe.
Rude boy.
Mm-hmm. Mm. De super sig fulla tillsammans. De försöker överleva på den här jävla skitön. Filmen är också av någon anledning i svartvitt. Vet någon varför regissören valde att göra det här?
Stilistiskt val.
Ja.
Jag tror det är liksom lite kombo här med att det är väldigt lite musik i den.
Mm.
Bara att de vill simplifiera ner det till essensen av två personer ensamma.
Ja.
Isolerade.
Det här är ju också, precis som Panos.
Får jag bara säga, det är lätt att vara efterklok. Det tänkte jag inte ens på för två avsnitt sedan, men den har något gemensamt med Poor Things. Och det är Willem Dafoe i obstinat i svartvitt.
Mm. Ja, det stämmer.
Tänk att det här ska komma att bli en egen genre.
Vi kan ta
hans
nästa film.
Han kanske har sitt kontrakt.
Vi kan ta
han måste vara i svartvitt.
Vi kan ta regissörens nästa film, The Northman. Och så kan vi bara göra den i svartvitt. Mm. Så är Willem Dafoe obstinat i svartvitt en gång till.
Vinnande koncept.
Skitbra. Nu tappar jag bort mig.
Vi har gått igenom storyn lite grann. Mm. Vi har gått igenom att den är stilistiskt speciell.
Ja,
nu
kommer jag på en till grej vill säga här. Och det var att det är precis som, för mig, i min åsikt så är det precis som i Greasy Strangler att handlingen är inte jätte spännande. Man går inte där för att se storyn. Utan du är där för att se liksom, karaktärsdramat mellan Willem Dafoe och Twilight Guy. Hur de mer och mer bråkar med varandra och hur det till slut blir riktigt. Och sen det är lite så här H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu, cosmic horror vibes som kommer in också. Även om det inte heller utforskas helt.
Det är också typ i allmänhet liksom nästan lite typ indie-vibbar i att det saknar ett faktiskt mål.
Mm.
Alltså, filmen typ slutar och man känner, aha, den nästan ett abrupt slut på den för att det fanns ingen riktig slutpunkt som det ledde till.
Du inser att den är baserad på en novell som inte är avslutad.
Ja, men då så.
Det hade jag ingen aning.
Edgar Allan Poes novell om fyrtornet som aldrig skrevs klart.
Mm-hmm. Wow.
Så den är baserad på en oavslutad berättelse.
Mm. Här är jag. Jag visste inte ens regissören för The Greasy Strangler.
Nej. Men regissören för The Greasy Strangler också. Regissören för The Greasy Strangler får nog inte erkänna sin mamma heller. Så det är liksom, där får du inga minuspoäng.
Poe skrev ju kanske inte kosmisk skräck.
Nej.
Men den här filmen absolut håller med uttrycket kosmisk skräck som skulle kunna vara lite Lovecraftian. Mycket av Lovecraft handlar inte bara om Cthulhu och stora monster, utan det handlar ju typ en person går omkring, tänker lite för mycket och blir tokig.
Mm.
Och så är det slut.
Mm.
Här är det också så här, två karaktärer tänker lite för mycket, pratar lite för mycket och blir tokiga.
Mm.
Och vi får se dem skapa sina egna monster lite grann. Ja. Sina egna hjärnspöken.
Men det, och den sidan hade ju Poe också mycket, att karaktärerna börjar lägga in extra tankar och sen se dem visualiseras liksom så här, nej men de vet. Mm. Det är klart de vet. Alla måste ju veta.
Ja,
hör liksom, ni inte hur det bankar i väggen?
Ja, men liksom, The Telltale Heart är ju liksom verkligen typ nästan exakt vad som händer i The Lighthouse på många sätt.
Ja, visst. Ja, vi kan prata om The Raven som vi nämnde tidigare i avsnitt också. Den säger ju ingenting. Den bara kraxar och någon blir tokig för att han tänker för mycket.
Är det här ett Edgar Allan Poe-avsnitt?
Det låter ju som det, va?
The Beetle, det är en...
Blue Beetle?
Nej, det är väl Kafka.
Den är väl bara baserad på...
Kafkas blå skraben, eller på att säga. Blå skalbaggen. Nej, men jättebra, Theo, att det är... Det finns någonting som kan... Jag vet inte om Lovecraft tog liksom lite avstamp i Poe och var så här, men vet du vad? Det här med att man skapar sin egen skräck, jag kan ta det lite längre.
Mm. Jag tror att
så lägger vi in hade ganska... rasism också.
Ja precis. Min fru, hon är ett jävlar.
Det är så mycket... Jag tror att Lovecraft hade mycket av det där redan i sig på riktigt och bara behövde ventilera ut det någonstans.
Lik den här podcasten.
Jag tror att det fanns mycket mörker innan.
Alltså om vi får ett sånt segment i den här podcasten, jag tänker på den här scenen där William Dafoe står och orerar och bara är tokig.
Onanerar.
Ja, det gör han också.
Ja, okej, okay. Orerar.
Jag menar orerar. Den här när han, det är ett jättelångt klipp bara. Mm. Det är en och samma shot. Han står och har ett brandtal då han bara säger, det är inte nonsens, men han säger heller inte så mycket av vikt heller. Han pratar typ om galenskap.
Mm.
Om vi har ett sånt segment i den här podcasten då någon av oss bara, ögonen börjar peka åt olika håll och står och pratar om galenskap. Då vet vi att den här podcasten har pikat.
Ni kan referera till avsnitt 38 då jag och Martin pratade om Dragon Age.
jag skulle också i så fall då vilja slå ett slag för, jag glömmer avsnittet, men ursprunget till El Shaman som är, det är rena galenskaper i solida 7 minuter.
Ja. Spelar någon av er tabletop-rollspel?
Det gör jag. Jag spelar just nu en Call of Cthulhu-kampanj.
Mm. Jag ville nämna Call of Cthulhu för att kunna gå in på något som heter Delta Green, som inte är så känt. Det var några personer som då, jag vet inte om, känner ni till Call of Cthulhu?
Ja, men inte rollspel. Delta Green.
Ja, precis. Men det är, jag vet inte om alla som lyssnar då, men Dungeons and Dragons är det som kallas ett tabletop role-playing game. Då har vi en game master som sitter och orerar som William Dafoe. och andra spelare reagerar till världen liksom som game mastern härskar över. Call of Cthulhu är väl ett system, hur man kan kalla det, i tabletop då, men där handlar det mer om Lovecraftian horror med stora monster som kommer från yttre rymden och man blir galen och så blir det lite murder mystery och så. Det är som Delta Green är några personer som var väldigt, de tyckte väldigt mycket om Call of Cthulhu-rollspelet, men de tyckte det var lite konstigt var de här karaktärerna kommer ifrån. Du kunde ha liksom en butler eller någon städare i något företag någonstans som bara, nu har jag sett lite galenskap, så nu går jag och löser mördarmysterium.
Mm.
Delta Green är ett amerikanskt statsorgan som typ som CIA eller som NSA som då har som uppgift att gå ut och vars agenter då har som uppgift att gå ut och motstå hemskheter.
Alltså. Så typ Men in Black fast för Lovecraft and Horror?
Precis.
Jag tänker direkt på FBC från spelet Control, som är The Federal Bureau of Control.
Jag tänkte samma sak.
Ja, det låter ganska likt.
Ja, för det är ett spel som har ett liknande tema med att så här, det finns en federal institution vars uppgift är att bara försöka ha kontroll på saker och se till att allmänheten inte riktigt vet vad de sysslar med.
Ja. Det låter lite som SCP också.
Det var precis det jag skulle säga!
sorry.
Nej, det är lugnt! Ja!
För jag tror Control, det spelet är väldigt mycket inspirerat av
SCP Foundation. SCP.
Ja. Yes. Och om vi kanske ska, jag vill inte avbryta här, men fanns det en jämförelsepunkt mellan Delta Green och The Lighthouse?
Jag minns inte riktigt, jag ville ta upp det för att vi pratade om Cosmic Horror. Jag ville rekommendera det, för Delta Green är inte jättekänt.
Är det ett rollspelsystem? Liksom?
Ja, det är ett rollspelsystem. Mm. Och det är också så här, till skillnad från Lovecraft eller vad heter det, Call of Cthulhu, den verkar ju utspela sig, jag har inte kört det själv, men det verkar ju vara på så här början på 1900-talet, slutet på 1800-talet någonstans.
Jajamän.
Delta Green är liksom modernt. De tar upp Irakkriget och grejer och vad det hade för effekter på den här organisationen Delta Green och så. Jag vill säga, jag ville bara highlighta det och rekommendera, för det är väldigt kul rollspelsystem. Och det är lite enklare för spelare att leva sig in i världen, för att man inte igen och säga, men hur kommer det sig att den här professorn börjar söka upp monster? Typ, och
bara... Skulle du säga att det är ett av dina två favoritrollspel?
Ja, faktiskt. Jag driver inte. Jag har två och Delta Green är en av dem.
Du kör på de där stabila två i varje.
Ja. That's my jam.
Det är bra. Alltså jag kom på en till liknelse, och det är en tv-serie som jag nu inte har namnet på. För
X-Files.
Har ju X-Files, tack.
Med Mulder och Scully.
X-Files är nämnd som en av inspirationerna.
Ja, jo, men det var exakt där jag landade och var så här, det är ju lite originalet till det. Och jag bara säger, jag behöver höra eller säga namnet, för att nu det bara låter sig.
Vill du höra mot Simon? Delta Green skapades ett år innan X-Files.
Ja, förlåt. Ja, jag måste säga så här. Delta Green började som någon så här, det som kallas source book till Call of Cthulhu.
Aha.
Och det var mer så här, typ några äventyr som då istället för att utspela sig på 1800-1900-talet så här är några äventyr som utspelar sig i modern tid.
Ja. Ja.
Om det var 90-talet det kom ut? Eller bara
92 eller något.
Okay, ja. Precis. Delta Green, den jag pratade om nyss. Det här är, de kickstartade för några år sedan. Alltså 10 år sedan kanske. Mm. Och sen kom det ut för några år sedan. Och då har det blivit ett eget rollspelsystem. Istället för att vara liksom några source book-material till Call of Cthulhu.
Mer än en expansion liksom.
Precis. Det här är...
Så nu är det fristående.
Fristående, exakt. Och det är varmt rekommenderat.
Good shit, som vi säger.
För att hoppa tillbaka till The Lighthouse. Mm. När vi tog upp det här sist så var det bara... Jag tror att det bara var Felix som hade sett den. Och han beskrev det som en kaotisk film där Willem Dafoe och Robert Pattinson skriker och fiser mycket.
Mm. Och onanerar.
Ja, visst. Och orerar.
Ja, men visst. Det är ljud, läten och vätskor.
Det är ljud, läten, vätskor och ingen färg.
Nej.
Mm. Vem är de här, den här filmen till för, skulle du säga, Simon?
Det låter som, förlåt. En gång i tiden var det såna 4D-biografer. Ni vet, när det skvätter ibland och så kom det vind och grejer. Ja. Det här är en film man tittar på med skyddsglasögon, tänker jag. Ja. Och det är inte många kammardraman jag skulle säga det om annars, men...
Det var en film så fort Willem Dafoe är på skärmen så luktar lite pung.
Den där scenen när Twilight Guy går upp i Lighthouse och det så här droppar ner vätska från... det är inte 4D-material det här.
Men vilken upplevelse.
Det kan vara det.
Kommer ut ur salongen i sjöblöt.
Jag vill säga, du går där och jag bara känner hur du bara säger, det droppar lite på axeln ändå.
Åh nej, någon som står så här ovanför, någon så här biograf personal.
Eller orerar.
Men tillbaka till frågan nu då. Vem är den här filmen till för?
Gud.
Vem älskar The Lighthouse? Du såklart.
Men, jag älskar The Lighthouse.
Men vad ska en nyfiken lyssnare titta efter i sig själv för att tänka att det här är någonting för mig? Är det kosmisk skräck? Är det kammarspel?
Det är inte kosmisk skräck. Nej. Men det här är en jättesvår fråga som du ställde, Martin.
Alltså jag tror att man skulle vara lite nyfiken åt det hållet. Men det är inte därför man kommer dit. Kanske för att mer utforska galenskap. Alltså det är väl lite få en inblick i det på ett...
Ja, lite inblick i galenskap. Ja, precis. Mm. Sen är det också så här, om du... Jag gillar The Greasy Strangler. Har ni hört det? jag är en av anledningarna jag tycker om det. Det är ganska äckligt. Jag tycker det är, liksom, det är kul. Och The Lighthouse är ganska äcklig också. Mm. Han står och ska tömma någon skithink eller om det är en skitskottkärra någonstans. Ja. Och så blir allting bara uppstängt på honom. Och det är äckligt liksom. Och det, ja. Ja, men det
var den svåraste scenen för mig. Mm. Och det här är för jag och en god vän när vi var 14 fick den stora uppdraget att tömma dasthundarna vid vår scoutstuga.
Mm. Det här är alltså, för er som inte är scouter, det här är det största straffet och den lägst stående personen i hierarkin är dasthömmaren.
Ja, nej, men alltså det är ju på vissa ställen så är de upplyfta och är liksom the bice boys för att de har tagit på sig det som en ära.
The bice boys!
Nice.
Och man får köra traktor, det är lite tuff. Här var det mer så här, nej men de ska vara tillräckligt gamla och starka att kunna hantera det här.
Mm.
Men det är oftast liksom buspojkarna måste lugna ner sig lite. Och problemet är att vårt hus ligger uppe på en kulle. Vi har löst det här i dagsläget. För nu finns det, komposter där man kan tömma uppe på kullen. För de här åren så började vi bära ner de här för någonting som kallas för mördarbacken. Som är en väldigt brant backe. Ner till vägen så skulle det hämtas. Och i den här oerhört branta backen med den här väldigt tunga tunnan som man måste ha två för att bära i den här åldern. Och ingen vill gå längst ner utan vi står, vilket är praktiskt dåligt när man ska balansera den här tunnan.
Mm-hmm.
Så står vi på varsin sida och Anton trampar lite snett. Inte så att han tappar den, men han tror att han ska tappa den. Så han istället bara trycker den ifrån sig och bara, jag vill inte få den på mig! Jag stod på andra sidan.
Nej, fy fan.
Och under hela omständigheten kom ganska rimligt undan, kan jag avslöja. Det skvätte lite, men det mesta var bara att backen blev väldigt hal och gick inte att gå i på resten av den dagen.
Det här får mig, jag bara antar att ni hade ju då inte liksom fördelare i de här dassen. Nej.
Nej. Alltså det är...
för det är ju, jag har ändå, jag, släkten har en liten så här stuga som vi har haft i 3 generationer. Och det var skillnaden från när typ min mamma var ung innan vi hade satt in en separerare. Och till exempel morfar behövde gå och tömma den där dasstunnan. Jämfört med nu när vi har en separerare. Och det är nästan kompost redan när man häller ut det. Det känns som att typ så här,
jo, men
nej, men det ser ut som jord.
Ja,
men alltså, och är jättelätt hanterbart.
Skillnaden på när man var där med bara äldre scouter var så här, nej, men man pinkar i skogen oavsett vem man är. Mot när det är alla från liksom 8 år och uppåt.
Mm.
De blir så mycket tyngre. Det är bara, det är bara problematiskt.
Mm.
Och jag har aldrig haft så mycket rädsla i 3 sekunder som när jag ser Anton släppa tunnan.
Och den paniken kommer till dig varje gång du sitter på The Lighthouse. Ja,
och när den scenen kom, jag var tvungen att pausa och gå ett varv runt huset. För jag satt på landet. Och var
du har trauma.
Ja, jag var så här, jag måste liksom bara steal my nerves. För det här, nu.
Du går och tar en varm dusch liksom, för att få av dig.
Ja. Men, jag började känna så här, är jag varm om händerna? Vad är det som händer nu?
Det här får ju mig ytterligare förstå din koppling till Cosmic Horror. För den här.
Men nu när ni har pratat om The Shithouse.
Ja.
Båda två. Så har jag faktiskt fått tid att tänka på Martins fråga här som han ställde tidigare om vem den här filmen riktar sig mot. Och jag skulle nog säga att det är lite de som gillar när det är lite mer gritty. När det är lite, jag får lite ja, men om ni gillar typ, vad heter det, Batman v Superman. Den är lite gritty, det regnar hela tiden när de står slåss där på hustaket. Det här är en helt annan genre av film då. Men när de står slåss mot hustaket, det är ganska gritty när Batman kommer dit med sin big suit och slår sönder med en så här porslin.
Jag tänker mig Sin City.
Ja, Sin City.
Jag vill att istället för att slåss så ska Batman stå och ha en monolog i 5 minuter.
Nej, men om man som person gillar de här typerna av filmerna som är lite mer gritty, lite mer in the mud, lite mer så här, det är regn och det är kallt och det blåser och det är förjävligt alltså. Där skulle jag nog säga är mer än om man gillar Cosmic Horror, så ska jag säga, om man gillar den typen av filmer, så skulle jag säga att man då gillar man nog The Lighthouse.
Det ska kännas lite smutsigt.
Yeah.
Det är en jättebra parallell med Sin City, för den känns jävligt smutsig samtidigt som den är så stilren.
Ja.
Mm. En väldigt snygg film, men den är också så här, ja, men det är mycket jord och smuts.
Ja.
Jag tror att vi får lämna The Lighthouse där. Mm. Tack för att du lät oss återbesöka den.
Men då kommer en stor fråga. Eftersom det här är en av dina favoritfilmer, är den också 10 av 10 gäddor?
Det här är lite kul. Förra avsnittet så gav jag ju The Greasy Strangler 10 av 10 gäddor. Och det håller jag mig för. Och jag sa också att jag kan inte bestämma mig vilken av de här 2 filmerna, The Lighthouse och The Greasy Strangler, som är min favorit. Mm. Trots det vill jag ändå ge The Lighthouse 9 av 10 gäddor.
Oh, spännande.
Mm. Jag har lite svårt att säga, men jag tycker att den skulle kunna varit lite mer tight på vissa ställen.
Mm.
På något sätt. Så även, men trots att Greasy Strangler har objektivt mer gäddor,
ja,
så kan jag inte säga vilken av de här 2 jag tycker bäst om.
Nej, alltså, du ser potentialen att förbättra den här, så det är en det är den starkaste 9 av 9, så att säga.
Ja, ja, precis.
Men det finns plats att jobba upp till en 10.
Precis, precis. Ja.
Jag förstår.
Tack för det. Hörrni, från en film om galenskap till någonting mycket, mycket mer lättsmält.
Vi ska prata om... från en skålbagge till en bajsbagge.
Ja, men det är... Du är nästan... Vi ska prata om Blue Beetle. Mm. Den är inte längre bioaktuell. Den har legat på vår lista sedan den var bioaktuell. Men det här är en film som alla vid den ordinarie redaktionen har sett. Den kom ut förra året och det är en DC-film. Blue Beetle är en relativt modern DC-hjälte. Han är inte från den här gyllene eran med liksom The Flash och Wonder Woman och sånt där. Utan han skrev senare. Det är en karaktär som jag personligen tycker väldigt mycket om. Jag tycker Blue Beetle är en cool karaktär. Den här filmen, det är inte en cool film. Det här är den sämsta filmen som DC har gjort sedan Birds of Prey. Ah, Birds of Prey är riktigt dålig.
Ah, Black Adam. Nej,
jag tycker om Birds of Prey.
Du tycker om Birds of Prey?
Ja, jag tror att Birds of Prey tyckte jag var bättre än det här.
Nej, men Martin, Black Adam ändå.
Nej, jag tycker nog mer om Black Adam än båda de här. Men det är knappt.
Är den bättre än Morbius? Den första filmen som tog in a morbillion dollars.
Men den är väl, det är väl ändå Marvel?
Ja, det är det.
Ja.
Men frågan är om den är bättre än Morbius. Så här, den är inte sämre än Morbius.
It's beetling time.
Ja, det är, den jag är mer beetle än Morbius.
Jag har tre favoritfilmer.
Reviderat snabbt.
Ja. Ska vi prata om vad den här handlar om?
Alltså det här...
Jag vet inte.
Nej, men kör
den här filmen, alltså det är ju... Man har ju tagit en karaktär och varit så här, vi vill ha våran Iron Man lite liksom mer techy, för det har vi inte haft. Vi har Batman, men han är lite gritty, det är lite smutsigt. Vi vill ha lite mera charmigt.
Vi vill ha en iPhone.
Ja, men exakt. Och inte en HTC rough case i leran.
Inte en Nokia som du krävt upp från.
Ja, inte en Nokia 3310, oförstörbar. Och då har man då bestämt sig för att så här, vi tar ung. Och han är väl highlighten av filmen, för jag tycker han gör ett ganska bra jobb så länge han inte är i suten, skulle jag påstå. Han är ganska trevlig ändå att titta på. Huvudskådisen kommer inte ihåg vad han heter.
Jaime heter ju karaktären, men huvudskådisen heter, det här är ett namn jag kommer slakta, Xolo Mariduena.
Ja, den grabben.
Ja.
Han gör ett jobb i alla fall.
Jag höll på att säga prosit, men jag hindrade mig själv.
Jag
höll på att fråga så här, var det en han eller hon?
Och sen, ja, det är en man.
Ja, det är en han.
Jaime Reyes heter huvudkaraktären. Det handlar ju om familjen Reyes ganska mycket.
Jag måste bara nästan till att börja med, jag håller inte med om att han gör den starkaste insatsen.
Nej, jag håller
det. Det är inte starkaste, men han... Alltså familjen och familjekemin är det enda filmen har.
Ja.
För storyn är cookie cutter, super basic, tråkig. Bad guyen A och B är också...
Super basic, cookie cutter, tråkig.
Ja, händer inget intressant.
Den kan inte välja en genre slash liksom ton för att rädda sitt liv.
Det är jättemycket specialeffekter. Vissa är okej. Okay.
Vissa fight-scener är riktigt snygga.
Ja. Grejer tycker jag bara att det händer för mycket och jag tappar lite bort vart jag är någonstans.
Den har bättre musik än Black Adam.
Ja, det är mycket möjligt. Men den har samma fight-choreografi som en Transformers-film i vissa bitar. Då är jag så här, och vart är jag nu? Alltså jag ser karaktärerna, men liksom vart de befinner sig i stan och hur de har tagit sig runt den här gatan är lite otydligt. Och hur stor är den här gatan? Vad händer här? Vart tog alla vägen?
Ja, alltså den relativa... De är ju typ i the suburbs, som jag förstår det. Men samtidigt verkar de vara jättenära innerstaden.
Får jag ta ner en nivå och dra lite storyn?
Kör. Ja.
Så här, The Blue Beetle är en artefakt. Det är både en fysisk pryl, men den innehålls också av en egen, vad kan kalla det för, en AI. Någon form av...
Ja, men en Jarvis.
En Jarvis, visst. Mm. Det kan vi göra. Den här fungerar som en parasit. Den sätter sig på dig och den morfar med din kropp och den ger dig lika mycket krafter som du ger den. Men den tänker själv och kan liksom analysera saker som du inte riktigt ser. Tänk lite Iron Man suit. Att den tänker som Jarvis.
Ja. Jag tänker också liksom, man kan nästan likna det mer till Iron Spider Eller den dräkten och AI:n som Spider-Man har i Marvel-filmerna.
Det finns ett ont stort företag. Oj, vad de är dumma. De är jättedumma. Cord Industries heter de. De gräver fram den här Blue Beetle-artefakten och säger den här ska vi göra stora grejer med. Vi ska göra det här till massvapen. Liksom. Alla ska få en Blue Beetle-suit och det ska bli bra. Hoogelboogel, den här hamnar i händerna på Jaime Reyes som bara är en liten tonårsdude. Han bor med en väldigt fattig familj i utkanten av den lilla staden. Nu kommer jag inte ihåg var bor i för stad.
Vilket land är det?
Det är USA.
Är det?
Ja. Ja då. Palmera City.
Jag tror att det är tänkt att den ska vara lite liksom så här södra delen eftersom det finns ju mycket latina.
Ja, det här är typ Los Angeles eller något. Ja. Det är bara att DC inte klarar av att använda riktiga ställen.
Men han har pluggat på Gotham Law University.
Ja, det har han såklart.
Just det. Vi blir introducerade till Jaimes familj som är en samling med färgstarka individer, bland annat George Lopez.
Hey, olé.
Som jag hoppades skulle vara behållningen av den här filmen. Det är han inte.
Han försöker.
Han försöker sitt bästa, men jag tycker inte han är så jävla bra. Han spelar någon halvalkad farbror.
Ja. Jo, men alltså det är många karaktärer som de har någon scen som är väldigt bra. Och sen i någon annan scen så bara, och nu står de bara där och är set dressing.
Bara hänger.
Ja, det är väldigt mycket, jag hänger bara och väntar på min line.
Ja, det var fan en observation vi gjorde när vi såg filmen. Mm. Gud vad det känns som att du står och väntar på din replik.
Mm.
Det är en mellanstadiepjäs.
Ja.
Okej. Okay. Iron Man. För att det är en väldigt bra likhet egentligen. Mm. Iron Man publicerades första gången 1963.
Mm.
Det är länge sedan. Mm. Det är ganska länge sedan. Ändå så här, inte lika fancy som idag, men mycket i sin nuvarande form.
Det där är för 17 innan Dune.
Mm. Ja, du ser. Iron Man är äldre än Dune.
Smart man, bygger bra dräkt, bekämpar brott.
Ja.
Mm. Blue Beetle i sin form idag, som i latinokille med utomjordisk teknologi, premiärar 2006. När premiärar första Blue Beetle?
Menar du Iron Man-filmen nu? Är det det du försöker?
Nej.
Du menar Blue Beetle?
Första Blue Beetle. Iron Man, 63.
Ja.
Mm. När premiärar första Blue Beetle?
Jag tror att den är äldre, va?
Hur mycket äldre?
Jag tror att den är 2 år äldre, typ.
Okej. Okay. 2 år äldre, en gissning.
Oh.
63. Säg 53.
53.
Jag har inte jättebra koll på serietidningar överhuvudtaget. När började det liksom med comics?
Nu får inte du gå och leta kontext här och clues och grejer. En gissning, tack.
Vadå, 1800-talet?
Okej. Okay. När premierade Blue Beetle?
69.
Okej. Okay. Blue Beetle såldes till DC Comics i 83. 83.
83.
Såldes till DC Comics. Mm. Första gången Blue Beetle vid namn är en superhjälte i en tidning är daterat 1939.
Oj. Det är riktigt tidig superhjälte.
Nu måste jag veta.
Batman fyllde 70 år här om, det var förra året.
Ja. Nu måste jag veta. Är det här innan eller efter andra världskriget?
Nej, det är mitt under.
Det
har ju precis börjat.
Mitt
under andra världskriget.
Jag skulle säga innan eller efter invasionen av Polen.
Det är efter invasionen av Polen. Det är efter invasionen av Polen.
Jag kanske inte har någon koll. Men, var det 39 eller var det 38?
Men det är innan, vad heter det? Men det är innan USA gått med i kriget.
Mm.
Det var 42.
Ja, exakt. Det är många år innan.
Ja.
Det är en så otroligt gammal superhjälte.
Oh ja. Mm. Men när det kommer till DC och vad de har gjort med honom, så då är det väl modernare liksom.
Det är väldigt modernt. Ja.
Ja. Låt mig fortsätta lite grann med storyn, för det är inte mycket kvar innan jag bara kan släppa det, för ni kan lista ut resten.
Mm. Jag har en pickup truck.
Vi har en pickup truck. Jaime och hans familj brottas lite med, oj, nu har du den här superhjältedräkten och den är knasig och den kontrollerar dig lika mycket som du kontrollerar den. Det blir tokigheter. Och onda företaget, de säger, åh nej, vi har blivit av med vårt supervapen. Nu måste vi jaga kapp honom så att vi kan genomföra vår ondskefulla plan. Jaime kommer på, oj, de gör en ondskefull plan. Resten kan ni lista ut.
Mm.
Det kommer bli en hel del fight-scener. Några, han ser besegrad ut, men vi kommer lösa det med kraften av vänskap och familj.
Mm. Ja.
Jippie.
Toretto kommer in med sin bil, säger family, liksom.
Ja, men visst. Men istället så är det George Lopez.
Och Hanna means family.
Ja. Det, ja, men det är mycket trucken kommer in.
Det här med att, att dräkten tar över lika mycket som där. Har ni sett Adventure Time?
Ja.
Ja. Jake suit. Är det lite så?
Hur långt... Jag har sett de första 4 säsongerna av Adventure Time. Okay. Jag minns inte
Jake suit. Jake suit är när... vad heter han? Finn. Mm. Han tar på sig Jake som en dräkt. Och så går han runt och slåss. Ja, och det är väl det.
Jag tror att det är lite så.
Man kan väl också se det, liksom, det finns ju viss likhet till Moon Knight också.
Ja, just det.
Mm.
Ja, men lite så.
Som i att han ger upp sin kropp till en annan aktör som tar över den kroppen.
Han måste och säga till dräkten att nu är det du som styr.
Mm. Ja, stundvis, I guess.
Ja. Mm. I början så är väl reglerna inte riktigt så tydliga.
Nej.
Sen så börjar de liksom säga, ah, nej, men vi ska försöka jobba tillsammans, vi lägger upp lite gemensamma regler och så försöker vi följa dem.
Jag har apropå det spenderat lite tid med att läsa ganska mycket Original Moon Knight på sistone. That's some trippy fucking shit.
Mm.
Men bra är det. Mm?
Jag läser plot summaries av Moon Knight ibland och bara, det här är knarkigare. Ibland är det knarkigare än Swamp Thing.
Nej, jävla knarket.
Jag har ingenting mer jag vill säga om den här filmen, för den är ingenting mer. Förutsägbar.
Ja. Det finns väldigt mycket försök till komedi som landar platt, men man skrattar åt försöket till skämt, inte att det var ett roligt skämt. Och lite typ scener som jag tror inte det är tänkt att vi ska skratta åt, men vi skrattar åt det för att det är så löjligt. Den är rolig på fel sätt. Den är rolig despite its best efforts, typ.
Ja, men den är verkligen bara tuggummi för ögonen. Det är något man sätter på och har på i bakgrunden eller om man inte vill tänka speciellt mycket.
Mm.
Det händer inte någonting. Det var mer så här, jag vill se DC gör ett försök på att ha liksom bara en basic superhjälte-origin som alla Marvel-origins. Mm. Och sen var det så här, det är exakt vad det är och jag har redan sett 18 stycken och många av dem har åtminstone en intressantare twist eller bad guy.
Det är basically så här, det är som vilken Marvel Fas 1 origin story film, men den är bara en sämre version av det.
I kvalitet liknar med Hulken filmen.
Wow.
Jag tycker de är tydliga.
Vilken av dem? Eric Bana eller
nej, den som ingår i
Du tänker inte på Edward Norton.
Jag tänker inte på Edward Norton.
Den 2002 är Eric Bana, eller 2001 tror jag.
Eric Bana.
Jaha, vad fan.
Ja, precis, den som ingår i boxen.
Okej, fair. Den ingår ju inte i MCU. Eric Bana.
Är det Eric Bana som inte ingår i MCU?
Det är Edward Norton, det är ju Hulken från 2007 eller vad det är. Det är den som ingår i MCU. För det är där, det är där som Everett Ross liksom fortsätter.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vilken av dem som är vilken. Men,
jag är riktigt besviken. Eftersom jag hade ändå förhoppningar. Jag tänkte, vad nice. Vi får den här hjälten nytt och fräscht. De kan verkligen göra något kul med de här. Och så gör de inte det.
Mm.
Jag gick inte in med några förväntningar. Jag satt på en Emirates flight och ville titta på någonting. Jag hade redan kollat på 3 filmer precis innan. För jag hade gått på en sån jävla spree. Och det jag egentligen ville kolla på var No Hard Feelings. Ni vet filmen där Jennifer Lawrence ska förföra en ung kille på hans föräldrars beställning för att få ut honom i socialt liv.
Jajamän.
Det här är alltså en film som släpptes för ett år sedan där J-Law spelar som bara ter sig som vilken film från 92 som helst. Alltså riktigt så här. Ja. Jag ville se den, men eftersom Emirates är ett flygföretag som tillhör ett fundamentalistiskt shejkdöme så är den censurerad på Emirates flighter.
Oj, va?
Och då bestämde jag mig för att kolla på Blue Beetle istället. Är det bättre än att kolla på en censurerad film? Ja, kanske. Mm. Hade jag haft mer kul med No Hard Feelings? Antagligen.
Mm. Väldigt tråkigt, måste jag säga. Väldigt tråkigt. Det båda ju inte gott, alltså. Det är ju redan så, det har vi pratat om hur många gånger som helst. När det kommer till biofilmer så har Warner Bros. Problem med att få ut DC. Grejer som når den generella massan. Det finns några filmer som jag tycker om för att de slår på mina hjärtesträngar, för att jag är ganska insatt. Men de är inte... Den här är ju för lättsmält. Den gör ingenting.
Nej, men den är ju på tok för sen för att vara så här lättsmält.
Ja, visst.
Ja, men hade de släppt den där 2008 eller 2009 hade folk bara, hej, okay. Kör okay. På liksom. Ni gör exakt samma sak som Marvel gör och ni kanske typ missade lite, men det var ett honest försök.
Ja,
typ.
Ja, det här funkar inte.
Mm. Nej, för då, den känns som att bara att det är en superhjälte är lite så här, oh, vi vet inte om hur det kommer landa. Men vi har pumpat ut så mycket superhjältar så det är mainstream nu. Det är inte spännande. Vi måste ha något mer.
Ja, men vi har blivit mer kräsna som en biopublik. Att vi förväntar oss faktiskt mer av superhjältefilmer numera. Man kunde komma undan med det här när superhjältefasen började där i liksom så här slutet av 2000-talet. Alltså 00-talet. Mm. Men nu måste det finnas någonting mer.
Förutom att det vi såg av DC då, som var The Dark Knight Trilogy, var jättebra.
Mm. Ja, yeah. Mm. det är så konstigt därför att det känns som att det enda DC kan göra, som jag tror att de måste ju ha best track record med Batman. Ja, rakt av.
Jo, men det
för de har Dark Knight-trilogin, de har senaste The Batman.
Mm. Kom ihåg bröstvårt Batman.
Ja.
Ja. Inte
jo, men alltså,
men även jag, de har ju sina highlights. Alltså.
Jag tyckte om Batman v Superman. Jag vet att det är många
tycker
som,
också att den är helt okej.
Ja.
Och det, alltså, vänta, nej, inte
Snyder. Ja.
Ja, Snyder. Ja.
Jo, men för den är ju liksom egentligen en Batman-film.
Ja,
som, och så här, för jag kände så här, tar man bort typ delen av det som bara är när de slåss och så här, save Martha, då är det en så här solid film. Det är så här, den typ tappar lite på vissa, och sen så försöker de bygga DCU av det. Det
funkar är
lite.
Allmänna konsensus idag att Man of Steel är en tråkig film?
Jag tycker att Man of Steel är en väldigt tråkig film.
Ja, det tycker jag
också. Det finns många som gillar den, men jag
tycker den är okej. Den har sina moments. Det är lite dålig pacing.
Jag har bara alltid svårt. I'm sorry, Superman är en tråkig hjälte.
Mm. Jag tyckte framförallt
han har alltid haft det problemet med att han är för stark för sitt eget bästa. Det finns inga stakes.
Mm. Nej, men det stämmer ju. Men jag tyckte att det var en jävligt clean Stålmannen-film.
Ja, sure. Och jag tyckte man har bara accepterat att han är så stark. Alltså, stakesen handlar inte om honom, utan saknar runt omkring honom istället. Och det är då den karaktären blir intressant.
Jag tycker att, eller jag tror, utan att ha läst in mig jättemycket i det, att vi har nått ännu en punkt i superhjältefilmer där fansen är oimponerade av nästan allt. Därför att vi har blivit väldigt generöst matade med filmer.
Mm.
Sen nådde vi en punkt där det var så här, men nu bryr vi oss inte längre, och då sa de okej, nu gör vi någonting annat, vi fräschar upp det, och så har de gett oss massa multiverse som en trope, och det tyckte folk var kul. Nu är vi trötta på multiverse för allt har blivit multiverse, så då behöver de än en gång antingen lägga av och göra något annat eller återuppfinna genren.
Och man kan ju se att de har ju börjat doppa tårna i andra genrer eller andra teman att adaptera. För nu kommer ju tv-spelsfilmerna till höger och vänster.
Ja.
Borderlands var väl den senaste trailern jag såg som var så här, det här kan gå, det kan vara roligt, det kan gå rakt åt helvete.
Kan det verkligen
det är en form av supermänniskor kan man ju säga.
Ja,
men då kan det verkligen vara roligt.
Vem vet, den påminner mig lite om så här Jumanji ungefär.
Ja.
Den har ju Kevin Hart så.
Om jag ser på trailern liksom, men det spelar ingen roll för nu är jag är ett dum fan, så jag kommer ju gå och se Borderlands-filmen för att jag tycker om Borderlands-spelen och jag har nostalgi från när jag och min kompis satt i källaren när vi var 16 eller någonting och så drack vi vodka första gången och spelade, förlåt mamma, och så spelade vi Borderlands tillsammans, det var jättekul.
Ja.
Och då vill jag se filmen.
Jag har bara dåliga minnen av Borderlands för att det var ett av de första spelen som gav mig alltså aktiv huvudvärk med sin grafik.
Mm.
Jag klarade inte av att spela det här spelet längre än typ en timme innan jag fick alltså grov migrän.
Jag tycker
för att typ artstylen och det var någonting med typ frameraten eller det var någonting med hur typ kameran var som bara, det funkade inte för mig. Jag blev åksjuk och mådde dåligt och liksom fick huvudvärk.
Jag håller med dig. Jag tycker det är ansträngande.
Ja, jag håller med.
Jag har inte tagit mig långt in.
Jag vet inte om jag har sagt det i podden förut, men när jag var ett litet barn så frågade jag Theo, hej Theo, nu har det här spelet som heter Borderlands kommit ut. Är det någonting du tror att jag skulle tycka om? Du tittade på det och sa, nej, det här kommer inte du gilla. Nu har jag spelat alla Borderlands-spel och du har än en gång haft rätt med allt. Jag tyckte Tales of the Borderlands var helt okej.
Ja.
Men alltså, fan vad det inte är spel för mig. Det spelar ingen roll om jag spelar dem själv, om jag spelar dem med kompisar eller om jag spelar med Saga, har jag gjort. Mm. Det är fan inte kul!
Men för du är ju inte en looter-shooter-person.
Nej, jag är ju inte det. Det går inte att konvertera mig.
Nej.
Tråkigt. Tillbaka till Blue Beetle. Så tror jag att vi nästan är beredda att sätta gädda nu, va? Är det någon som har en slutkläm?
Grandma med machine gun.
Det var kul.
Var en highlight.
Ja, men hon, de få scener hon får så är hon ganska bra. Hon lyfter ju stundvis.
Hon lyfter mer än vad George Lopez gör.
Ja.
Mm.
För George Lopez ger sig in och bara, nu ska jag äga den här scenen och misslyckas oftare än man lyckas.
Ja.
Mm. Nej, men alltså George Lopez, det här är en sämre performance än Spy Kids.
Nej, du tänker på Sharkboy and Lovergirl. Han är inte med i Spy Kids.
Just det, Sharkboy. Ja, förlåt. Mm. De smälter ihop.
Ja, jo, ja.
Det är Antonio Banderas?
Ja, Antonio Banderas är med i Spy Kids.
Ja,
och Steve Buscemi som droppar den fetaste existential crisis-linen i Spy Kids 3. Do you ever think that God lives in heaven because of the fear of what he's created?
Det är Spy Kids 2.
Är det?
För Spy Kids 3 är Spy Kids 3D game over.
Ja, just det, med Elijah Wood som är the one.
Spy Kids lore, deep lore.
Ja, nu ja, men är vi ute på vischan, känner jag.
Ja, men nu, alltså det är Panos, jag och Ludvig, vi är ju prime age för Spy Kids. Vi var perfekta. Och men, du var ju tvungen att utstå det som storebror.
Ja, nej, men för jag har ju sett jag har sett första filmen. Vet jag inte hur många gånger vi såg.
Jättemånga gånger. Vi älskade sen, den.
Ja, och men den var bra.
Ja.
Jag är inte ens hundra på om jag såg... Jo, jag har sett trean på VHS med dig.
Ja.
Men tvåan tror jag vi såg på bio kanske.
Ja, det gjorde vi. Jag vet att det var en sån film.
Ja.
Och det var läbbigt. För det var en massa stora djurmonster och de var obehagliga. Men Spy Kids grejer. Ja. Vem är det som spelar mamman i Spy
Kids? Och att man gick och kollade på 3D, alltså trean. Ja. Mm. Med de här dumma stereoskopiska rödgröna glasögonen. Mm. Men ni vet när den senaste Spy Kids-filmen kom ut?
Det var inte jättelänge sedan, va? Spy Kids 5.
Förra året.
Va?
Spy Kids Armageddon.
Är det
Armageddon?
Samma skådespelare?
Nej.
Men det kom väl ut en Sharkboy Lava Girl-film i år, va? Jag tror att den kom 2024.
Det tror jag det har gjort.
Ja, med Taylor Lautner är med.
Hoppsen. Spännande. Men från någonting som har en gång varit bra, startat starkt och fallit, så hoppar vi in. Och så kommer jag säga att det här var medioker från start. En stadig 5 av 5. Nej, 5 av 10.
Åh!
Det
här är en av dina 10.
Tio har en favorit.
Ja, en favorit. Nej, en stadig liksom... Ja, men 5 av 10. Det är inget som är jättedåligt i den här filmen. Den bara bidrar med noll värde utöver att vara liksom tuggummi för ögonen. 5 av 10 gäddor. Man missar inget.
Ja, copy-paste på din recension där. Ja. 5 av 10 gädde, säger jag. Panos?
Ja, sure. 5 av 10.
Jag tycker det är lite kul för att förlåt om jag avbryter innan vi kom till gädde, men det har gått så mycket från så här diskussioner om andra filmer istället om
för
Blue
det är
så
jävla
gissa varför. Ja,
nej, men jag tycker det är så telling att, ja. att det är så.
Nej, alltså jag känner mig nästan typ mer harsh 4.
Mm.
Ja. Det är så här, det enda som jag tyckte var kul var typ så här, några relativt snygga fighting scener, men jag hade aldrig sett färdigt på den här om det inte var filmkvällen.
Mm.
Det var alltså, problemet är att skulle jag säga en 4, då skulle jag vilja ha en intressant dålig grej att säga om den, och det har jag inte heller. Alltså, det är liksom, det finns inget som jag kan säga, och det där var riktigt dåligt, utan var så här, nej, men det var förutsägbart.
Jag kan definitivt bara slänga ur några quotes från filmen om jag skulle liksom orkade leta upp dem som argument för det här är dåliga saker i filmen.
Men är de så dåliga eller är de bara tråkiga?
Alltså, jag tycker det fanns ju någon del där vi typ så här sa de kommer ju definitivt göra det här nu. Och vi kunde säga det och så hände det. Och det typ kändes ändå inte ens som att man bara, yay, vi förutsåg det. För det var så dåligt exekutat att man bara, kunde ni inte ens åtminstone bara göra det där någorlunda kompetent?
Ja.
Det var någonting med Jaime och hans kärleksintresse, ja, eller Jaime och den onda skurken nummer ett.
Ja, precis.
Något sånt. Väldigt genialt.
Filmen låter lite som typ två skivor vitt bröd.
Ja, ja, verkligen.
Oerhört.
Inte smör på dem, inte.
Nej.
Hörrni, vi rundar av Blue Beetle. Jag har
ställt en tabaskoflaska bredvid för att det ska se lite kryddat ut.
Vi rundar av Blue Beetle och rundar av dagens avsnitt. Jag tycker att vi ska prata lite om Tre Snabba. Mm. Vad tror ni om det?
Ja, men det är
bra. Låter jättebra.
Kan vara kul.
Kan vara spännande.
Hörrni, veckans Tre Snabba, där har vi två böcker och en film.
Oj, kultur. Oj, oj.
Ja, visst. Det är nämligen så, va, att först har vi en självbiografi.
Mm.
A Movie Making Nerd av James Rolfe.
Det här är ju mannen bakom Cinemassacre. Det är alltså Monster Madness, Angry Video Game Nerd, Board Games.
You know what's bullshit.
You know what's bullshit. Han är ju absolut prolific i allt han har släppt på sin egen hemsida och på YouTube. Och gjorde till slut sin egen featurefilm som kom ut 2014-15 någonstans där. Och sen bestämde han sig för att skriva en bok som han började skriva under pandemin. Och det är så här, jag lyssnade på den här i ljudboksform. Det är inte en jättelång bok, men man får följa hans uppväxt och hur han blev intresserad av att skapa film och hans collegeår och lite behind the scenes som när han gjorde sin film och träffade sin tjej och de fick sina barn. Och väldigt mysig. Och han är bra på att läsa och jag tycker han gör ett bra
jobb. Ja, för det var min fråga. Också.
Det är han som läser.
Det, ja, det är han som läser den då i ljudboksform. Och det är som sagt, han har ju bra inlevelse för det är hans eget liv. Så jag rekommenderar.
Kul! Hörrni, för ett gäng avsnitt sen så pratade ju jag om Planescape Torment.
Du har gjort det här några gånger.
Jag har gjort det några gånger, därför att jag rekommenderar varmt Planescape Torment. Nu, lagom till att jag pratar om Theo, du ser jättesamma biten ut. Mm-hmm. Vill du säga någonting om det här?
Nej.
Nej?
Det är okej.
Okej. Okay. Jag är skeptisk. Jag ser när du vill ha en åsikt.
Ja, för att det var inte en åsikt. Vi släpper det. Vi kan ta det sen.
Ja, vi kan ta
jag
sen.
Missade, jag kom på ett tåg, jag missade flera. Att det var en avfart för länge sedan.
Han kommer ta det här i rutan med dig klockan tre.
Jag förstår. Hörrni, lagom till att jag kommer att prata om ett spel från 90-talet så kommer Wizards of the Coast och bara, hej, vet ni vad? Här är en setting som vi inte har pratat om på länge. Och släpper en bok om Planescape-sättningen, i Planescape-sättningen med massa så här, men här har ni massa coola monster, här har ni staden. Och den här boken heter då Sigil and the Outlands.
Mm-hmm.
Och som ni kommer ihåg, Planescape funkade ju så att det var olika världar i samma jättevärld som var varje dimension i den här världen är en alignment. Så att den här sigil är true neutral.
Men det gjordes ju ett spel för kanske 10 år sedan bara om, alltså i Planescape-sättningen.
Mm.
Nu minns jag inte vad den heter. Men jag har också Planescape colon någonting.
Mm. Mm.
Kommer någon ihåg vad det heter?
Mm. Jag vet inte. Tänkte du inte på att det kanske var en remake av Planescape Torment?
Nej, det här var, alltså, det var, de försökte göra som en uppföljare, men de levde inte riktigt upp.
Du har helt rätt. Just
de levde inte riktigt upp till det här och det är därför ingen kommer ihåg vad den heter.
Nej, men du har helt rätt.
Det här var lite bland på något sätt.
Likförbannat, tyckte ni att jag sålde in världen Planescape då och ni gillar att spela Dungeons & Dragons, då är nog den här boken toppen. Sigil and the Outlands. Och sen hörni, så har vi en film. Vi får från Felix så vill han komma med lite åsikter. Han vill att man ska se The Nice Guys. Visst är det Russell Crowe?
Ja, det här är Ryan Reynolds. Om vi vill prata om favoritfilmer. Det här kan vara en tapper favoritfilm. Alltså.
Theo har två favoritfilmer.
Blue Beetle och The Nice Guys. Ja. Ge mig det här på några sekunder.
Nej, men alltså, det här är alltså två män. Vi utspelar sig kanske 70-talet-ish. Det var skjortorna och jackorna säger mig. Och vi följer en privatdeckare och en låt oss kalla dem en fixer. Han löser problem. Och de här två hamnar i samma case/uppdrag och försöker lösa ett mysterium om lite mord och sånt.
Det är en tokig actionfilm.
Ja, men den är inte det är inga direkt skrivna skämt, utan det är situationerna och vad som händer. Så här, det är en rolig film. Men den försöker inte vara rolig, den bara är naturligt rolig. Det känns lite på riktigt, fast lite absurt.
Är Ryan Reynolds sitt Ryan Reynolds-igaste jag? Eller är det
Nej,
här...
det är inte Ryan Reynolds, det är Ryan Gosling.
Ah.
Det är Gosling och
Russell Crowe.
Mm. Ja, men som en... Den minsta spoilern jag kan ge, men kanske säger. Vi har en scen då den ena personen försöker slänga en pistol till den andra personen, som vilken actionfilm som helst. Och den är lite för högt kastet och åker igenom fönstret. Och han tappar den. Och det är lite sådana grejer där man säger, nej men alla är inte pitch perfect, liksom perfekta. Jag försöker göra här, rycka loss någonting från väggen för att säga, åh, jag ska ta den här för att slå, eller nu ska jag försvara mig. Och sen så bara, nej, det fanns inget precis där jag stod, så jag behöver flytta mig. Här, nu har jag någonting. Alltså det är lite sådana grejer. Där man är så här, man har bara tänkt sig, ja nej men lite, i en actionfilm så hade de här grejerna varit perfekta. Men i verkligheten så kommer det vara något steg extra. Så vi lägger in de här några extra stegen.
Det blir expectations of version av action-genren.
Ja.
Lite.
Och det är... Jag har sett den flera gånger. Jag tycker den är jättebra.
Mm. Tack för tipset, Theo. Hörrni, det var de tre snabba. Och det var hela avsnittet.
Ja. Och tack Felix för att påminna mig om den filmen.
Ja, men visst. Hörrni ni, vi avslutar där och vi kommer ju som vanligt tillbaka nästa vecka. Då kommer vi kanske att ägna hela programmet åt att söka svar på den uråldriga frågan, vart tog den söta lilla flickan vägen? Vi får se. Tills dess så vill jag tacka så mycket Panos för att du kom hit.
Tack.
Ludvig, kul att du är här.
Är jag den fina lilla flickan?
Nej. Theo.
Jag har hört att just det vet vilka, vem de är.
Mm-hmm. Ja, men,
men också den avfarten jag missade i en film som heter Cosmopolis, där Robert Pattinson är en miljonär som har sitt kontor och i princip lever i en limousin, och är en ganska bra film. Sevärd kanske, jag kommer inte ihåg. Men jag missade att ta upp den då, och nu kommer jag inte så vad jag ville säga om den. Hej då!
Och Simon!
Är du den fina lilla flickan?
Jag är inte den söta lilla flickan.
Nej, jag är väldigt intresserad. Så jag kommer inte vara här och prata om det. Men jag kommer att lyssna på det avsnittet.
Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Hörrni, ni når oss på medisradio@gmail.com. Följ oss på Facebook och Instagram. Vi släpper ett nytt avsnitt nästa vecka. Puss och kram. Och nyp i kroppen.
Magiskt.
Jag blir imponerad av dig ibland, Martin. Det är snyggt.
Ta lite gåva.
Mm.
Mm. Kanske jag föddes med det, kanske jag hade...
Lisa Nalgaib!
Mm.